Vi ska nu titta på detta ämne om vilddjurets märke. Hur många har hört talas om vilddjurets märke och vad det handlar om? Okay? Det finns många olika teorier om det här. För några år sedan så var det en man som hette José Luis de Jesus Miranda i USA. Han kom från Puerto Rico ursprungligen och han kom till insikten, som han sa det, att han var Kristus. Och han var inte bara Kristus, men han var också antikrist samtidigt, sa han. Och han sa att det finns ingen synd och därför så kan vi leva precis som vi vill. Och han fick miljontals med efterföljare som började att följa den här sekten då. Och en sak som han gjorde var att han började tatuera in 666 på människor. För han tänkte att det här var märket på antikristmärke, och han själv var ju både Kristus och antikrist, så därför så passade det väldigt bra för honom. Var det här det som Bibeln talar om? Är det en tatuering som Bibeln varnar för att vi ska ta emot? Nu, jag tror att Bibeln lär faktiskt att vi ska inte tatuera oss, vi ska inte bränna in skrivtecken, står det i 3 Mosebok 19. Så det är inte någonting som Bibeln uppmuntrar till. Men är det verkligen det som den här vilddjurets märke handlar om? Jag tror inte det. Andra menar att ja, det är kanske en streckkod på någon burk någonstans. Och om vi läser fel streckkod eller köper fel vara, ja, då får vi det här vilddjurets märke. En lite mer seriös tolkning är den här om chippet. SVT Nyheter skrev 2014 om det här, och de berättade att allt fler personer väljer frivilligt att operera in chip som lagrar data. Jag vet inte om någon av er har hört talas om det här, men det finns ett litet chip som man kan operera in i handen och så kan man låsa upp dörren med det, så man kan gå till banken och betala med det. Mycket smidigt för många personer, men det är också någonting som människor tänker, det här måste ju vara vilddjurets märke. Igår så tittade vi på hur de tre änglarnas budskap skulle predikas till hela världen innan Jesus kommer tillbaka. Och en av de budskapen är det som vi finner i Uppenbarelseboken 14:9-11. Den tredje ängelns budskap handlar om just det här ämnet. Och det är vilddjurets märke. Så om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Uppenbarelseboken kapitel 14. Och vi ska titta på vers 9-11 där. Där finner vi den starkaste varningen faktiskt i hela Bibeln. Det står, den tredje ängeln följde dem och sa dem med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds fredes vin som oblandat hälls i Guds fredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro vare sig, eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Skulle ni hålla med om att det här är en ganska stark varning? Tänk, vad det här säger är att den person som tar emot märket kommer att gå evigt förlorad. Hänger ni med? Det är vad texten säger. Det är en fruktansvärt allvarlig sak. Och hur viktigt är det då inte för dig och mig att få reda på vad det här är, så att vi inte omedvetet råkar ta det på oss? Eller hur? Det är otroligt viktigt för oss att veta. Är det här chippet? Är det en tatuering? Är det någonting annat? Eller vad handlar egentligen den här konflikten om? Jag skulle vilja säga klart och tydligt att Bibeln är väldigt klar över vad det här handlar om. Det finns ingen som helst orsak till att spekulera i det här ämnet, för Bibeln är supertydlig om vad den här konflikten egentligen handlar om i grund och botten. Och det skulle jag vilja att vi tittade på idag. Eftersom det är en sån allvarlig varning så vill jag föreslå att det här är inte något chip eller någon tatuering eller någonting annat. Det här märket kommer att påtvingas människor. Och tänk er in i situationen. Tänk er nu att att här har vi den här stora krisen. Nu kommer vilddjurets märke att påtvingas hela världen. Polisen, de springer runt där på myndigheternas vägnar. Och nu ska de påtvinga märket, om det nu är ett chip som vissa människor tänker. Ja, eller en tatuering. Så springer de in i moster Agdas hus. De bryter ner dörren, de brottar ner moster Agda. Och sen så ger de henne en spruta med det här chipet eller vad det nu är. Eller sätter en tatuering på henne. Och hon kan inte göra någonting annat. Nu är moster Agda evigt förlorad. Det är vad vi måste dra som slutsats. Om vi säger att det här chipet verkligen är vilddjurets märke. Därför vill jag föreslå att det kan inte vara det. Det handlar om tillbedjan. Om ni lägger märke till vad som står i texten så ser vi gång på gång att det nämns. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand. Det handlar alltså om tillbedjan. Och det är någonting som ingen människa egentligen kan påtvinga. För det är något vi gör i hjärtat. Vi läser om den här krisen i Uppenbarelseboken 13 också. Så om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till det. Om ni inte har en bibel så räck gärna upp en hand så delar våra världar ut den till dig om du önskar att följa med. Men i Uppenbarelseboken 13 så står det om den här konflikten i vers 15-17. Det står: och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Vers 16. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Här beskrivs en situation där det kommer vara väldigt svårt att vara lojal till Gud. Det är en tid när människor inte kommer kunna köpa eller sälja om de inte tar emot det här märket. Vissa människor har dragit slutsatsen när de läser det här att märket måste ha med chipet att göra eftersom man köper och säljer med det. Men står det i texten att man köper och säljer med märket? Det gör det inte. Det står att den som inte tar emot det kommer inte att kunna köpa och sälja. Det står inte att man går runt och handlar med det här märket. Utan vad det handlar om här är ekonomisk bojkott mot de personerna som inte kan eller som inte vill ta emot det här. Det är vad det handlar om. Och dessutom så kommer de till och med att hotas till livet. Men lägg märke igen till att det handlar om tillbedjan. Vi läste att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda de som inte tillbad vilddjurets bild. Och så tvingar den på människor det här märket. Ja, vad är det här för ett märke? Som ska läggas i handen eller pannan. I vårt första möte så tittade vi på 3 stycken tolkningsprinciper som vi behöver använda oss av för att förstå det här. Och en av dem var att låta skrift tolka skrift. Vi såg att över 270 texter utav hela Uppenbarelsebokens 404 verser är hämtade i princip direkt ifrån Gamla testamentet. Och Uppenbarelseboken 13 är inget undantag. Det här är någonting som anspelar på Gamla testamentet klart och tydligt. Låt oss titta i Gamla testamentet vad det här handlade om. Och sen lägger märke till eller känner igen det här bildspråket. I 5 Mosebok kapitel 6 så har Gud precis gett de 10 budorden till Israels folk. Om ni har era biblar så kan ni titta på kapitel 5 och där ser ni att de 10 budorden ges. Och sen i kapitel 6 och vers 6-8 så säger Gud så här: dessa ord som jag idag ger dig befallning om skall du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som, lägg märke till det här, som ett tecken på din hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Så vad var det de skulle lägga i handen och pannan här? Det var de buden som Gud hade gett, eller hur? Jag tror ni att de bokstavligen skulle ta de 10 budorden och binda runt pannan eller runt handen? Är det det som Gud ville att de skulle göra? Skulle alla ta varsin lilla bit av de här stentavlorna? Nej, det var inte det handlade om. Men lägg märke till en annan vers som säger samma sak. Andra Mosebok 13 och vers 9. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. För att vad då? Jo, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Okej, återigen. Vi kan titta på en till text. Femte Mosebok. Det finns många sådana här texter i Gamla Testamentet. Så ni ser, det är inte svårt att förstå det här om vi bara läser Gamla Testamentet. Men om vi kastar bort Gamla Testamentet, ja, då är det ganska omöjligt för oss att förstå vad det handlar om. Det står i Femte Mosebok 11:18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne. Och binda dem som ett tecken på er hand. De ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Jag tror att det här är innebörden av den här, vad det här handlar om. Att lägga någonting i pannan handlar om att lägga det i sitt sinne. Att tänka på det, att tro på det. Medan att lägga det i handen handlar om att handla efter det. Att göra i enlighet med det. Så Gud vill att vi ska tänka på, vi ska tro på hans morallag. Han vill också att vi ska handla efter den och agera ut efter den. Det är vad det handlar om. Men det finns en makt som inte tycker om det här. Och det är den här antikristmakten som vi pratade om. I Daniel 7:25 så står det om den här antikristmakten. Att han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga, alltså förfölja Guds folk. Vi såg att de gjorde det under medeltiden. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Vet ni, vilddjurets märke är vilddjurets märke. Kanske låter konstigt, men många kopplar inte ihop de här två. De säger att ja, märket är någonting separat. Men märket är vilddjurets märke. Det är kopplat till vilddjuret. Och vilddjuret, det har vi identifierat som antikrist. Eller som den romerska kyrkostaten. Återigen, det handlar inte om att att alla katoliker är fördömda på något sätt. Inte alls. Men det handlar om att systemet har förvrängt sanningen och förföljt Guds folk i Guds namn. Och det är ett system som Gud har varnat för. Och det här systemet har påstått sig kunna förändra på Guds lag. De säger så här, påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Jag skulle säga att det här är hädelse. Eftersom vi kan inte ändra på Guds bud. Vi kan inte göra det. Men påven påstår att han kan det. Och vad som händer i sista tiden är att vilddjuret påtvingar sin lag i människors hand eller panna. Hänger ni med? Istället för att Guds folk har Guds lag i handen eller pannan så får de vilddjurets lag i handen eller pannan. Det är vad det handlar om. Enkelt, eller hur? Och den som tillber och följer vilddjuret, det är den som kommer att drabbas av de här plågorna. Så det är en allvarlig sak. Nu, antikrist skulle förändra på Guds lag. Hade de fått rätt att göra det? Nej, det hade de inte fått. Jesus själv ändrade inte på lagen när han kom. I Matteus kapitel 5, vers 17-19 så säger han så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så hur många av buden upphävde Jesus när han kom?
Ingen,
eller hur? Inte ens den minsta utav buden, inte ens minsta prick som vi läste, ändrade han i lagen. Så länge himmel och jord finns kvar, så vet vi att Guds lag också finns kvar. Så antikrist hade inte den här makten. Jag skulle vilja att vi tittar igen på Uppenbarelseboken 14 för att lägga märke till vilka som ställs i kontrast till de som får vilddjurets märke. Och det här kommer göra det väldigt tydligt. Budskapet idag handlar om hur vi undviker märket. Det är egentligen inte jätteviktigt för oss att veta exakt vad märket är så länge vi kan undvika det, eller hur? Visst, det kan vara intressant att veta för att vi ska kunna undvika det, men det viktigaste är att vi vet hur vi undviker att få märket. Och om vi läser Uppenbarelseboken 14 så är det väldigt tydligt hur vi kan undvika märket. Lägg märke till vad som står. Vers 9 så läser vi om den tredje ängeln som följde och sa det med stark röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, så ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheternas evigheter. De har ingen ro, vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Vers 12. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så häng med på det. Å ena sidan så har vi de som får vilddjurets märke i pannan eller handen. Men de som ställs i kontrast till de här är de som får, de som håller Guds bud och har tron på Jesus. Så fråga, om du har tro på Jesus och du håller Guds bud, har du vilddjurets märke? Nej, du kan omöjligt ha vilddjurets märke om du tror på Jesus och du håller Guds bud. Det är egentligen allt vi behöver veta, eller hur? I Uppenbarelseboken 7 så beskrivs Guds sigill i pannan. I Uppenbarelseboken 7 så står det: jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Så Gud har ett sigill i pannan. Och vilddjuret har ett märke som han vill sätta i sina efterföljares pannor. Eller Gud har ett sigill som han vill sätta i våra pannor, i sina tjänares pannor. Medan vilddjuret har ett märke som han vill sätta i sina tjänares pannor. Eller på handen. Och antingen har du den ena eller så har du den andra. Men då kanske någon säger, men är det inte, Jonathan, är det inte lagiskt att försöka lyda Guds bud? Varför ska vi försöka lyda dem? Man vill ju inte bli lagisk. Är det inte lagiskt att göra det? No, det beror på vad du vill uppnå genom din laglydnad. Lagiskhet handlar helt enkelt om att försöka göra sig själv rättfärdig genom sina gärningar. Eller att på något sätt försöka gottgöra för sina synder genom sina egna gärningar. Romarbrevet 3:20 säger att det är omöjligt för oss att göra det. Det står: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så hur många människor förklaras rättfärdig genom gärningar? Noll personer, inte en enda. Du kan arbeta, många gånger så tänker vi kanske att jag gjorde något dumt, något dåligt där. Men om jag gör lite extra gott nästa gång så balanserar det upp det. Och sen kommer jag inte gå förlorad, utan jag kommer vara rättfärdig inför Gud. Omöjligt, säger Bibeln. Ingen människa förklaras rättfärdig för Gud genom sina gärningar. Varför finns då lagen? Jo, lagen ger insikt om synd. Det är som en spegel, ni ser den här spegeln. Lagen jämförs med en spegel. Att, jag kan berätta att jag bodde i Norrköping under en tid. Och vid ett tillfälle så var jag ute och plockade blåbär i skogen där. Det var så jättehärligt. Och jag hade inte någon bärplockare, så jag gick och plockade med fingrarna. Jag hade en liten bytta där som jag samlade allt det här i. Och det var ganska varmt där ute på sommaren, så jag torkade mig i pannan och jag fick en massa blåbärsfläckar i ansiktet. Men det såg jag ju inte alls, utan jag tänkte inte på det. Jag gick hem där, stolt över min burk med blåbär, och hälsade på grannarna där, och de tittade konstigt på mig. Jag tänkte, vad är det för fel på dem där? Jag hade inget fel, det var inget problem med mig. Ända tills jag kom in i hissen. Och vad tror ni jag såg där? Jag såg en spegel. Ja, vilken eländig spegel som ställde till allt för mig, eller hur? Så många tänker om lagen. De tänker att, ja, den där lagen som säger åt mig vad jag får och inte får göra. Nej, lagen speglar bara hur vi är. Och ibland kan det vara obekvämt att få reda på hur man är egentligen. Eller hur? Men lagen är som en spegel. Den visar oss, Jonathan, du är inte så som du borde vara. Du har fläckar i ansiktet. Nu, vad ska jag göra då för att bli av med de här fläckarna? Tror ni jag tar den här spegeln och jag försöker gnugga bort fläckarna? Tror ni det hade lyckats? Många människor försöker att göra sig rättfärdig genom sina gärningar, och det är lika meningslöst som att försöka gnugga bort blåbärsfläckar med en spegel. Vad måste jag ha? Jo, jag måste ha vatten och tvål. Och andligt talat, hur kan jag tvätta mig ren ifrån synden? Ja, det är i lammets blod, i Jesus Kristus rättfärdighet. Endast han kan göra mig ren. Jesaja 64:6 säger att vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Med andra ord, du kan inte gottgöra för dina onda gärningar. Därför så kom Jesus ner och han dog för människornas synder. Han levde ett fullkomligt liv som förtjänade livet. Och sedan så bytte han plats med oss. Han sa, vill du ha evigt liv? Jag vill ge det till dig som en gåva. Men vad du behöver göra är att lämna ditt hjärta till mig. Så att jag kan ta emot det. Om du bekänner dina synder så kommer han att förlåta dig de här synderna. Johannes 3:16 säger, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesus vill ge det här till oss genom det som han gjorde på korset, om vi vill ta emot det. Romarbrevet 3:28 säger att vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Vi är frälsta genom tro. När vi tror på vad Jesus har gjort för oss och vi tar emot honom i våra hjärtan, då är vi rättfärdiga. Då är vi förklarade som om vi aldrig hade syndat. Vilken fantastisk sanning. Hur är det då? Men Paulus säger en till fråga i samma kapitel, i slutet av Romarbrevet 3. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Och vad är hans svar? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Jakob säger att vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död. Den här frälsande tron, varigenom vi blir rättfärdiga inför Gud, är någonting som kommer att förvandla oss och visa sig i goda gärningar. En del personer tänker att frälsningsekvationen ser ut någonting i den här stilen. Ja, jag tror på Gud och sen gör jag lite goda gärningar. Och så länge jag tror på Gud och gör goda gärningar, då kommer jag bli frälst. Den är fel. Den stämmer inte. Vi kan inte lägga någonting till vad Jesus har gjort på korset genom våra gärningar. Han har förlåtit oss, han har strykit ut våra synder. Men frälsningsekvationen ser ut på det här sättet enligt Bibeln. Tro är lika med frälsning plus gärningar. Hänger ni med? Om vi har en frälsande tro och har tagit emot Jesus i våra hjärtan, så kommer vi att förvandlas. Det är bara så det fungerar. Om vi säger att Jesus är min frälsare. Jesus ställer en intressant fråga i Lukas kapitel 6, vers 46. Han säger, varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? En bra fråga, eller hur? Varför skulle vi inte vilja lyda Gud när han har frälst oss ifrån våra synder? Det är ju den naturliga responsen. Jesus säger, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det är kärleken som motiverar oss. Det är inte frälsningen, eller förlåt, goda gärningar är inte roten till vår frälsning, men det är frukten av vår frälsning. Och för, när vi älskar Jesus, när vi förstår vad han har gjort för mig, ja, men då ställer jag inte frågan hur lite kan jag göra för Jesus, men då ställer jag frågan hur mycket kan jag göra för Jesus. Johannes kapitel 2, vers 4, den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Det är hårda bud i den bemärkelsen. Men det är ganska enkelt att förstå. Om jag skulle säga till min fru innan jag gifte mig med henne. Om jag skulle berätta för henne att Hulda, vet du, jag älskar dig. Men jag bryr mig inte om vad du vill eller vad du inte vill. Vad du tycker om och vad du inte tycker om. Men jag vill bara älska dig. Tror du hon skulle gifta sig med mig då? Vissa skakar på huvudet här. Jag tror inte det. Om jag älskar min fru så kommer jag ju vilja behaga henne, eller hur? Jag kommer vilja bry mig om vad hon tycker om och inte tycker om. Och så är det med oss också. Om vi älskar Jesus då kommer vi ju vilja göra det. Då kommer vi vilja behaga Jesus, självklart. Hur ska vi kunna lyda hans bud? Hesekiel 36 säger att jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Vilket löfte! Gud kommer hjälpa oss att hålla hans bud. När den helige ande kommer in i vårt hjärta, förvandlar oss, så kommer han att göra så att vi håller hans bud. Hur många önskar att ha en sån erfarenhet i era liv? Jag önskar att ha det, verkligen. Men det finns en makt som inte tycker om det här. Och det är antikristmakten som vi har pratat om. Och han vill förändra på Guds bud. Och sedan så försöker han få människor att följa hans bud istället för Guds bud. Om vi går tillbaka till Daniel 7:25 igen så står det att han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Vi tittade på att antikristmakten hade försökt att ändra på det andra budet. Det här som förbjöd människor att böja sig ner inför avgudar. Det var ett bud som tyvärr katolska kyrkan så har man avgudar. Man kallar dem för ikoner. Man har såna här statyer som man böjer sig ner inför, som man vördar. Och Bibeln förbjuder det i det andra budordet. Men det finns ett annat budord som de har gjort en ännu större angrepp emot. Ett ännu större angrepp emot. Och det är det som har att göra med heliga tider. Det finns ett bud bland de 10 budorden som handlar om heliga tider. Och det är sabbatsbudet. I Andra Mosebok 20, vers 8-11, så finner vi sabbatsbudet. Och det står så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Gud gjorde en vilodag. En helgad dag, en helig dag. Han skulle kunna ha gjort någonting annat heligt. Han skulle kunna ha gjort ett tempel heligt. Eller han skulle kunna ha gjort en relik helig. Och sen hade människor fått gå till den här reliken för att få den här välsignelsen. Men Gud gjorde tid helig. Han gjorde en dag helig. När gjorde han det då? Ja, vi läser i första Mosebok kapitel 2. När han gjorde det. Det var precis efter skapelsen. Han hade skapat allting på 6 dagar. Han hade skapat ljuset, han hade skapat himlen, han hade skapat de gröna växterna. Och han hade skapat solen, månen och stjärnorna. Han hade skapat fåglar och fiskar. Och sen hade han skapat boskapsdjur och till slut människor. På 6 dagar genom att tala. Och sedan så står det så här. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så Gud gjorde 3 saker. Han välsignade dagen. Han vilade själv på den dagen. Och han helgade den. Är det viktigt med vilken dag det här handlade om? Gud hade ju satt specifikt att det var den 7:e dagen som var helig. Hur många här inne kan göra någonting heligt? Hur många har makten här att förvandla någonting heligt? Om jag säger, kan du göra den här pennan helig? Är det någon här som kan det? Tror ni det finns någon människa som har den makten att göra det? Den enda som har makt att göra det är Gud. Eller hur? Och om Gud har gjort någonting heligt så kan inte jag komma och säga nej, men jag ska göra något annat heligt och jag kan behandla den här pennan hur jag vill. Om Gud har sagt någonting så är det han som har gjort det. Om vi tänker på trädet i Eden. Vad var det för skillnad mellan de träden? Gud sa att ni får äta utav livets träd, men ni får inte äta utav kunskapens träd om gott och ont. Eva kunde ju ha resonerat att träd som träd, eller hur? Frukt som frukt. Ja, så länge det är en utav frukterna jag inte äter så är allt lugnt. Eller hur? Så kunde han ha resonerat. Den enda skillnaden var att Gud hade sagt att den där får du inte äta av och den där får du äta av. Och det är det här som gäller de här dagarna också. Men Rom säger nej. De säger vi har makt att ändra på det här. Vi har makt att göra dagar heliga. Om du tittar i den katolska kyrkans katekes här från Peter Guyermans The Convert's Catechism säger så här. Fråga vilken dag är sabbatsdagen? Svar, lördag är sabbatsdagen. Fråga varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. De säger vi har makten att göra det. Vi har makten att förändra på Guds bud. Gud säger den här saken är helig. Vi säger nej, den här saken är helig. Och det är vårt ord som gäller. Därmed så har de satt sig i Guds ställe. Och de påstår sig kunna göra saker heliga. Kyrkan däremot, här från den katolska encyklopedin. Kyrkan däremot, efter att ha ändrat vilodagen från den judiska sabbaten, eller den 7:e dagen i veckan, till den 1:a dagen i veckan, gjorde att det 3:e budet syftar till söndag som den dag som ska helighållas som Herrens dag. De erkänner det, helt öppet. De skäms inte för det. Vi har ändrat dagen. Nu kan vi vara säkra på att lördagen är sabbatsdagen. Vilken dag är det egentligen som är den 7:e dagen? De av er som har lite mer erfarenhet och mognad än vad jag har, ni kanske minns att den 7:e veckodagen brukade vara lördag. För ett antal år sedan bara. Det var först 1973 som man ändrade veckolayouten så att veckan börjar på en måndag. Och tidigare räknades veckan börja på en söndag. Så 1973 så ändrade man på det här. Innan dess så hade alltid den 7:e dagen varit lördag. Och det ser man också i till exempel gatubyggnaderna. Här faktiskt från Malmö så finns det olika gator här. Så när jag har varit och delat ut flygblad här så har jag lagt märke till det här. Söndagsgatan ser ni här uppe som första gatan. Sen är det Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan och sen Lördagsgatan som den 7:e gatan. Så Ni kan ju titta studera kartan om ni vill veta var det där är någonstans. Men det är någonting som alla har varit överens om, att lördag är den sjunde dagen under alla tider. Om man tittar på språken så ser man också en ledtråd i att lördag måste handla, eller att sabbaten måste handla om lördag. För ordet för lördag och ordet för sabbat är samma ord. Ta till exempel i kroatiskan subota, spanskan sabado, esperanto sabato, ni får ursäkta mina uttal, grekiska sabato, ungerskan zombat, ryska subota, indonesiska sabtu. Och sen om vi har tyskan och finskan, det är ganska intressant. Jag jobbar i Finland och där heter onsdag keskiviikko. Är det någon här som kan finska? Någon? Ja, vad betyder keskiviikko? Mitten i veckan, eller hur? Och det är onsdag som är mitten av veckan. Om ni räknar på det så ser ni att lördag blir sjunde dagen och söndag blir första dagen. Det är samma sak i tyskan, Mittwoch är onsdag. Så det är också ett tydligt orsak till varför vi kan vara säkra på att lördag är faktiskt sabbatsdagen. En annan orsak är att judarna har firat lördag som sabbatsdagen ända sedan gamla testamentets tid. Och sannolikheten att de bara skulle tappa bort den här heliga dagen är ganska så osannolik. Det skulle innebära att, eller det skulle krävas att hela den judiska befolkningen samtidigt försover sig en hel dag. Och sen råkar de tappa bort den här dagen, eller någonting i den stilen. Och vi vet att sånt händer inte. Därför kan vi vara ganska säkra på att de har firat rätt dag ända sedan den här tiden i gamla testamentet. Men den viktigaste orsaken till varför jag tror att lördag är sabbatsdagen är för att det står i Bibeln. Om vi tänker efter på Jesus egen korsfästelse. Vi har haft påsk här för några månader sedan. Vilken dag är det som firas till åminnelse av att Jesus blev korsfäst? Vad kallar vi den dagen? Långfredag, eller hur? Och det är en fredag. Långfredag. Och sen så har vi uppståndelsedagen som skedde på söndagen, eller hur? Om vi tittar i Bibeln så ser vi vad det handlar om. När Jesus blev korsfäst så står det att det var tillredelsedag. Och sabbaten skulle just börja. Det var alltså dagen innan sabbaten. Och på sabbaten så står det att de var i stillhet efter lagens bud. Så Jesus lärjungar firade sabbaten även när Jesus dog. Och sen uppstod Jesus. I Matteus 28 och vers 1 så står det: efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Så klart och tydligt ifrån Bibeln så ser vi att sabbaten är dagen innan Jesus uppstod. Faktum är orsaken till att många kristna idag firar söndag är för att de menar att det var då som Jesus uppstod. Och visst, det kan vara fint att säga att vi vill fira den dagen för att Jesus uppstod. Men vad med hans nattvard? Den sista nattvarden som han tog, det var på en torsdag. Vi kan ju säga att vi ska fira nattvarden och helga den dagen också. Poängen är att vi kan inte själv godtyckligt välja en dag, oavsett hur fina motiv vi har för det, utan endast Gud kan välja en dag. Det är endast han som kan göra någonting heligt. Och därför så ser vi att den dagen som han gjorde helig var lördagen. Jesus blev anklagad ibland för sabbatsbrott under tiden som han var på jorden. Och han försvarade sig ganska mycket. Det var nämligen så att judarna, de hade ställt till det ganska ordentligt. De hade lagt till en, eftersom de var så rädda att bryta mot sabbaten, så la de till en massa extra lagar som inte står i Bibeln. Till exempel så, jag träffade några judar en gång i Uganda, när jag var där på besök. Och de berättade för mig om hur de firar sabbat. Och en sak som de gör är att de tänder inte en lampa på sabbaten. Varför inte då? Jo, för att det står i Bibeln att man inte skulle göra upp eld på sabbaten. Och därför så gör de inte det. Eftersom de tycker att det är eld. Nu, det är ganska extrem tolkning. Så de satt i mörkret där och läste. Det finns andra intressanta tolkningar om det här. Om en höna lägger ett ägg på sabbaten så fick man inte äta det. Man fick inte riva toapapper, man fick inte bära på en matta, man fick inte plocka ax. Det var massa sådana här mänskliga regler som inte hade någonting med Bibeln att göra. Och Jesus, han fördömde de här sakerna. Han sa att sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Jesus var den som skapade sabbaten. Han är sabbatens herre. Så han vet nog hur man håller den, tror ni inte det? Hur höll han den då? Jo, vi läser i Lukas 4, vers 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten gick han i synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Så Jesus gick i kyrkan på vilken dag då? På sabbaten, eller hur? Och var det något han gjorde bara en gång? Det var något han brukade göra, eller hur? Flera gånger. Så han är ett bra exempel att följa, eller vad tycker ni? Jag tycker det i alla fall. Han uppmanade sedan sina lärjungar att be att de inte måste fly på vintern eller på sabbaten under Jerusalems förstörelse år 70 efter Kristus. Han förväntade fortfarande att hans lärjungar skulle helga den dagen under den tiden. Den tidiga kristna kyrkan, de fortsatte att fira sabbaten på lördag. Det står om Paulus att Paulus gick till synagogan som han brukade. Under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Så Paulus hade vanan att gå i kyrkan på sabbaten. Och det var både judar och greker i den tidiga kristna kyrkan som gjorde det. Till och med när de inte hade en synagoga att gå till så samlades de för att tillbe på den här dagen. I Apostlagärningarna 16 och 13 så stod det att på sabbaten, nu har de kommit till Grekland här. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Så här så ser vi att de samlades för tillbedjan på sabbatsdagen också. Var kom då söndagen ifrån? Ja, vi pratade om de här fyra ryttarna. Och vi såg det här avfallet som skedde. Historien visar klart och tydligt var det här kommer ifrån. Här är Arthur Stanley som skriver. Historiken, bevarandet av den gamla hedniska dagen Dies Solis eller söndag som den veckovis infallande kristna högtiden beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Hedningarna, de tillbad på solens dag, söndag, och därför så kristnade Konstantin den här dagen och sa nu ska kristna gå i kyrkan på den dagen. De gick till och med, men det skedde inte så enkelt. John Lay skriver så här. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea 364 efter Kristus fortsatte den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Så de kristna fortsatte att fira sabbaten på 300-talet efter Kristus. Kyrkomötet i Laodicea, vad sa de där? Ja, de var ganska så skarpa emot de som försökte att fira den dag som Bibeln säger. Kristna får inte judaisera, skrev de, genom att vila på sabbaten, utan måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag söndag. Och om de kan ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Ganska skarpa anklagelser som gjorde att folk blev rädda. Och de började att ändra om sina vanor. Det fanns dock vissa grupper som höll kvar vid sabbaten. De keltiska kyrkorna i Skottland till exempel. Det står så här, det verkar ha varit sed i den tidiga keltiska kyrkorna på Irland och Skottland att fira lördagen, den judiska sabbaten, som en vilodag från arbete. Det följde det fjärde budet bokstavligt på den sjunde veckodagen, den dag som Herren låg i graven. Så under det här avfallets tid så har det alltid funnits de som har hållit den bibliska sabbaten. Och vi läser också i Norge, kyrkomötet 1435, så hade man upp, när man hittade några notater ifrån det här mötet. Och där står det att den första saken angår upptäckten av helighållandet av lördagen. Det har påträffats av ärkebiskopen i Öre att man på olika platser i riket har dristat sig att anta och hålla lördagshelg. Det är strängeligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför dem som påven, ärkebiskopen eller biskopar fastställer. Så vad är det som är deras auktoritet här? De säger påven är den som kan göra helgdagar. Om Gud har sagt si, det spelar ingen roll. Vi har sagt så här. Och det är det som måste gälla. Men det fanns de som var trogna. Hussiterna i Böhmen. Erasmus vittnar, skriver Robert Cox, om att dessa böhmer till och med så sent som på 1500-talet inte bara firade sjundedags sabbaten noggrant, utan de kallades också sabbatarier. Så det fanns de här grupperna. Under protestantismen så var det många som bröt sig loss ifrån Rom. Men få gick så långt att de faktiskt också förkastade söndagen som en helig dag. Och därför så levde den här traditionen kvar även i protestantiska kyrkor. Rom själv, de hånar protestanterna för att de gjorde på det här sättet. De säger så här, här är en präst, John O'Brien, som skriver i Faith of Millions. Eftersom lördag och inte söndag specificeras i Bibeln är det inte anmärkningsvärt att icke-katoliker som påstår sig ta sin religion direkt från Bibeln och inte från kyrkan helighåller söndag istället för lördag. Är det det? Jo, säger den här katolska prästen, förstås är det inkonsekvent. Men denna förändring gjordes cirka 15 århundraden innan protestantismen föddes och vid det laget var sedvänjan allmänt accepterad. De har fortsatt traditionen trots att den vilar på den katolska kyrkans auktoritet och inte någon tydlig text i Bibeln. Jag vill ge en utmaning till er här. Om ni kan finna åtminstone en text i Bibeln, i Nya testamentet, som säger att söndagen är helig, så vill jag ändra min åsikt. Men kära vänner, det finns inte. Det finns inte ens en enda text i Bibeln som kan styrka det här. Det är endast en kyrklig tradition som påvedömet har infört. Edward Hiscock erkänner det. Han är baptist och han säger så här. Det är oerhört tråkigt att söndagen anlände brännmärkt med hedendomens stämpel och döpt med solgudens namn när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Men det är många idag som har börjat upptäcka att det här inte är sant. Det finns någonting fel i det här. I Dagen, under 2011, tidningen Dagen, så rapporterade de om en gräsrotsrörelse som började fira sabbaten på lördag. Runt om bland kristna överallt. Det står en gräsrotsrörelse utan tydliga ledare, ploppar upp som svampar. Så kallade de personer som Dagen har pratat med om det växande fenomenet att fira sabbat på lördagen. Edward Thomas kommer inte från frikyrkan som Per Stenfeldt, utan är präst i Svenska kyrkan. Det verkar som att det sprider sig ett intresse över samfundsgränserna, säger han. På lördagen försöker de undvika arbetssysslor om det inte är nödvändigt. De förläggs istället till söndagen. Det är kyrkan som gjort söndagen till vilodag. Men Gud har bestämt lördagen till det. Så ser jag det. Personligen har jag inte sett något bibelord om att vi ska flytta sabbaten från lördagen till söndagen. Det är något som skedde långt senare av helt andra orsaker än att Jesus ville det. Han firade ju själv sabbat. Här är ett fenomen som börjar sprida sig. Än så länge vet jag bara om några få samfund som faktiskt upprätthåller det här. Men det finns ett allmänt intresse runt om bland lekmannafolket som upptäcker att Bibeln säger någonting annat. Och i Uppenbarelseboken 14, vers 12, så står det om de som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Jag tror att det är en profetisk förutsägelse om att det kommer att finnas en grupp i sista tiden som håller Guds bud och som har tron på Jesus. Inte bara 9 utav buden, men 10 utav buden. Varför? Jo, för att de älskar Jesus. Innan, det är det här som den här krisen handlar om. Vems lag kommer vi att följa? Ska vi följa påvedömets lag eller ska vi följa Guds lag? Är vi lojala till Jesus eller är vi lojala till påven? Det är den konflikten som vi ser som kommer trappas upp. Vid ett tillfälle så kommer människorna att påtvingas antikristlag. Och vi behöver välja sida. Men innan det sker, innan de som har varit uppriktigt bedragna får den här fördömelsen, så kommer de att få en varning. I Uppenbarelseboken 7 så står det om den här ängeln som kommer upp från öster med den levande gudens sigill. Och han ropar med stark röst till de 4 änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Det finns en plåga som kommer att drabba de som går emot Guds bud. Men innan det sker så kommer Gud att vilja sätta sin lag på alla hans tjänare. Gud har tjänare överallt, i många olika församlingar. Men han vill att de ska ta emot hans lag, hans sista budskap. Och det är först när det budskapet har nått ut som slutet kommer att komma. Och min önskan är att ha Guds sigill i pannan. Det finns ingen mellanting. Antingen har vi Guds sigill eller så har vi vilddjurets märke. Och vilken önskar du att ha i pannan? Önskar du att ha Guds sigill i pannan? Eller önskar du att följa med strömmen? Nu kanske förstås, jag tror inte att någon här skulle vilja säga jag vill ha vilddjurets märke. Men vet ni, det kommer en svår kris som ligger framför oss. Är vi förberedda inför den? Vet ni, jag hade en tenta en gång i mina studier. Och när man har en tentor, när börjar man förbereda sig inför tentan om man vill klara den? Samtidigt, samma dag som tentan kommer? Det skulle vara ganska svårt att klara sig då. Det är innan tentan kommer som vi behöver förbereda oss. Och om du och jag ska kunna bestå den här krisen i sista tiden, när vilddjurets märke påtvingas, om inte vi vågar stå på Guds sida idag, om inte vi vågar fira Guds sabbat idag när allt är frid och fröjd, vad får oss att tro att vi kan göra det när våra liv står på spel? När vi inte kan köpa eller sälja om vi inte gör det. Vi ser att Jesus firade sabbaten. Vi ser att hans lärjungar gjorde det. Vi ser hur påvedömet orsakade ett avfall och försökte förändra den här dagen. Men i sista tiden så vill Gud upprätta hans lag igen. Och jag önskar att vara bland dem som håller hans bud. Var med dig. På era lappar så finns det olika alternativ där. Och ta gärna upp dem. Vi kommer ha vår dragning här nu. Och jag vill bara uppmuntra dig till att fylla i de lapparna. Och det finns även några frågor längst ner. Kanske du har fått frågor som du önskar ha svar på. Jag och flera andra här, vi tar jättegärna tid att personligen komma hem till dig. Eller om du vill träffas någon annanstans. Och gå igenom de här sakerna lite noggrannare. Om det är din önskan att få ett privat bibelundervisning. Så sätt ett kryss där om att jag skulle vilja göra det. Jag skulle vilja veta mer om det här. Och kanske är det något av de andra alternativen där som du har på lappen som du önskar att fatta beslut här ikväll. Gör det i så fall. Har du ett böneämne, skriv upp det. Och vi kommer att be för alla dessa. Dan kommer fram och ska samla ihop de här sen. Men jag vill bara ta en stund att att be för det här innan vi avslutade. Kära himmelska Fader, jag tackar dig för att vi har fått se saker från ditt ord ikväll. Tack att du har gjort det tydligt. Och jag ber Herre att vi alla som är här ska kunna stå på din sida i den här konflikten. Att vi ska vilja hålla dina bud och inte människors bud. Och Fader, jag ber att om det är någonting som jag har sagt här som har varit konstigt eller svårt att förstå, hjälp oss att förstå det på rätt sätt. Låt oss ta tid att studera de här ämnena så att ditt namn kan bli ärat. Och vi kan stå för de sanningar som du har gett till oss. Det ber jag om i en övertygelse om att du hör. För jag ber i Jesu namn. Låt alla säga. Amen.